Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag känner nog inte att livet har bestämt över mig, utan det är andra människor. För det har alltid funnits någon som har bestämt vad jag ska göra, vad jag ska säga över mitt huvud.
Värvet. Några timmar innan hon klev in i ateljén skrev Kiki Danielsson på Twitter: nu följer 2 dagars promo inför mitt CD-släpp. Tidningar plus poddar. Kan tänka mig att mitt hälsotillstånd blir fokus och inte nya CD:n. Brukar vara så. Och när jag tänker på Kiki tänker jag på en person som är mediedramaturgin i princip har blivit en karikatyr. Den typen av kändis där många kanske inte ens vet vad hennes egentliga yrke är. När hon då kliver in i mitt arbetsrum i Vällingby har jag marinerat mig i hennes 3 senaste plattor, varav den senaste, Portrait of a Painted Lady, bland annat låter så här.
It will be heartaches and hurricanes all over while the world keeps on spinning round. It will be heartaches and hurricanes all over.
Bra, eller hur? Och det är såklart att jag vill prata om hennes skiva, om country och om hennes samarbete med låtskrivaren och musikern Sören Sulo Karlsson. Men det är också omöjligt att inte prata om hennes relation till media till exempel. Den har ju trots allt pågått i 40 år och hur hon mår. Vi hinner med allt det här och mer därtill i detta Värvet avsnitt 291 med mig, Kristoffer Triumf, producent till Klara Wallin, och vår ständiga följeslagare heter Acast. Här är hon, Kiki Danielsson. Hur mår du?
Jag brukar säga det här. Är det någon fråga du inte vill ha? Ja, det kan jag säga på en gång, att hur mår du, vill jag inte ha.
Det är otur.
Nej, det är,
för dig.
Det är liksom veckotidningar och sånt där. Och för då är de ute efter något speciellt. Mm. Jag har ju varit halvdöd sedan 86 i tidningen. Ja.
Det är oturligt, för att jag såg nämligen dig skriva någonting om det på Twitter, tror jag, eller på Instagram. Mm. Och det är oturligt för mig då att jag alltid öppnar med den frågan.
Ja. Jag blir så full i skratt för jag tänkte på det. Jo, men jag mår faktiskt jättebra. Mm. Både psykiskt och fysiskt.
Härligt. Du, jag skulle så gärna vilja att du lär mig allt du kan om country.
Oj, jag har mycket att lära själv fortfarande. Mm. Jag bara gillar stilen. Jag gillar naturligtvis inte allt. Nej. Det finns bra och dåligt inom alla genrer.
Hur lång tid liksom har du levt med country?
Jag sjöng ju säkert countrylåtar redan på 70-talet, men då hette det inte country i min värld. Och då jobbade jag med dansbandet V6, och vi körde ju, som jag vet nu efteråt, att det var ju countrylåtar. Mm. Men det, country blev ju inget direkt genomslag i Sverige förrän 1980.
Vad hände då?
Då gjorde vi ett stort slag. Det var Lasse Holm och Rankan och Mats Rådberg och Alf Robertsson, och så var det jag och så var det Elisabeth Andreasson. Vi gjorde en timmes show från Cirkus. Och det var bara countrylåtar. Mm. Och så sjöng vi alla sololåtar, och sen gjorde vi några tillsammans. Och så gjorde vi en turné på det. Och sen följde det serier där Mats Rådberg var programledare på Tirol. Och så hade han inbjudna gäster varje gång. Så det var ju väldigt uppsving för country.
Så du är liksom inte uppvuxen med det så?
Nej, jag hade ingenting att spela på, utan jag hade våran familjens transistorradio. Mm. Och min far, han var bonde. Så han skulle ju in, i alla fall på vår, sommar och höst, och lyssna på väderleksrapporten varje timme.
Ja, vintern sket han i det.
Ja, men då odlades ju inget.
Nej, okay. Mm.
Det var ju för skörden. Och... Mm. Men då kanske jag satt som mest och lyssnade på Radio Luxemburg. Det var liksom, där hade jag fått ett tips som man fick ratta, och till slut fick man in det. Mm. Så kom han och så fick man börja ratta igen. Det var ju livsviktigt det där med väderleken.
Det är lustigt att det där med Radio Luxemburg, det fanns faktiskt även när jag var barn, som var barn sist så där 25 år efter dig.
Ja.
Så jag är också uppvuxen med det.
Ja, ja, men det fanns ju liksom Europas låtar och de som jag gillade också. Mm. Och sen hade vi ju 10-topp, kvällstoppen. Mm. Och så fick jag en rullbandspelare. Fick välja mellan en stereo och en rullbandspelare. Så av någon anledning så valde jag rullbandspelare. Och det ångrar jag faktiskt.
Men vad hade man det till?
Nej, men då kunde jag ju spela in mig själv. Mm. För jag sjöng och spelade dragspel. Så gjorde jag trickinspelningar. Och... Okay.
Man kunde göra pålägg?
Ja, visst. Mm. Mm. Kunde lägga en andra stämma och sådär.
Och hur gammal var du när du började med det här?
Dragspelet fick jag i julklapp när jag var 9. Mm.
Det visste jag faktiskt. Jag har gjort min research.
Ja. Och när jag fick den där rullbandspelaren kanske jag var en 14-15 år.
Okej. Okay. Jag har ju verkligen bara doppat tårna i countryn. Och jag kan så här, Graham Parsons och Emmylou och Dolly och John Denver, Johnny Cash. Liksom. Och där tar det slut.
Ja, jag är inte mycket mer insatt egentligen, fast jag kan få andra... Jag har ju upptäckt när jag var i Nashville rätt så mycket på mitten på 80-talet, så då köpte jag ju en massa. Mm. Och en del visste jag inte vad det var. Jag hade bara läst någonting om dem, eller någon hade nämnt någons namn och så, oh, det var den vi pratade om, så lyssnade jag inte förrän jag kom hem. Och sen har jag ju flyttat, jag vet inte var alla mina countryskivor har tagit vägen. För då köpte jag ju LP eller kassetter. Mm. Och då hade vi inte CD:n kommit.
Hur hamnade du i Nashville? Varför?
Ja, det blev väl så att 1983 så var det en country convention i Fort Worth i Texas. Och det hade varit en tävling som inte jag kände till. Det hade pågått i 3 år. Så 3 eller 4 år så hade jag blivit utsedd till Skandinaviens bästa countrysångerska. Och Mats Rådberg, den manliga, och rankarna bästa grupp. Så alla skulle ju ner till Fort Worth i Texas. Och jag var mitt uppe i en turné. Då hade jag träffat min, ja, han var blivande man då, 83. Och vi var på turné i ett fruktansvärt regnigt och kallt Finland. Och jag kände, jag var redan halvförkyld. Och sen åkte vi ju, det tog ju lång tid. Så var det full AC hela resan ner till Texas. Så jag var ju halvrosslig när jag kom fram. Och jag skulle sjunga 5 låtar. Och när vi repade så gick det hjälpligt. Men så kom ju dagen efter och den kvällen jag skulle framföra det här. Och då hade jag nästan ingen röst alls. Men tänkte, det går nog bra att bara komma igång. Och så sjöng jag en snabb låt. Och rösten försvann för varje rad.
Oh, fan.
Och jag tänkte, vad gör jag? Och folk liksom visste inte hur de skulle... Det lät ju för jävligt, rent ut sagt. Och Mats Rådberg sa sen efteråt att han hade gått förbi högtalaren. Precis när jag var på. Och sa, en sån här jäkla tillställning. Och så kör de med spräckta högtalare. Det var bara jag. Så illa lät det.
Ja, jag förstår.
Men jag stod kvar. Normal människor hade rusat ut. Mm. Och musikerna, de visste ju inte. Men det var ju inte en chans att jag skulle kunna sjunga något mer. Men jag hade min joddelåt och så dragspel. Jag tänkte, joddla, det kan man ju fast man är hes. För då låter det ju så ändå. Ja. Så jag tog ju mod till mig och långa andetag. Så sa jag, jag kommer från ett land som ligger nära Nordpolen. Och det har alltid varit min dröm att få komma till USA och få sjunga country. Och nu är jag här och så kan jag inte. Och så börjar jag stå och böla. Och då reser sig publiken upp och börjar applådera. Ja, då bölar jag ju ännu mer.
Ja, det är klart.
Är det någon smart dragspel? Säger jag då. Och då kommer de ju in, för det var ju bestämt så. Och så spelade jag den där. Och det gick ju hjälpligt faktiskt. Mm. Men sen slängde jag, jag bockade inte ens, utan jag slängde dragspel. Och sen sa jag till min manager, nu åker vi hem. Så låste jag in mig på hotellrummet. Så det var ju sponsorer och så, de ville ju bjuda mig på middag. Jag trodde att jag hade gjort bort mig för tid och evighet. Liksom, den enda chansen jag fick, och så sprack det i 180. Och min manager, han var och knackade på den säkert 10-20 gånger. Nej, jag släpper inte in dig. Jag vill vara själv. Jag tyckte liksom att nu har jag förstört allt. Alla chanser. Och till slut så släppte jag in honom. Och så låg vi där på mage i kingsize-sängen. Och tittade vi på nyheter och så dök jag upp. Då var det en nyhetssändning från den här konventionen jag klev upp. Och så hade, ja, vi hade bland annat en modig flicka från Sverige som förlorade sin röst under flygresan. Och ändå stod hon där och grät. Och sen började hon att joddla. Hon vann ju publikens. Mm. Och då skrattade vi lite åt det då. Och sen efter det så var det någon annan nyhet. Det var en senator som hade tagit emot mutor. Så han skulle be hela nationen om förlåtelse. Och så började han stå och gråta. Och det blev min signal. Herregud, kan han stå där och gråta inför hela USA? Och han sitter i senaten. Nå fan, kan väl jag gå ner och äta middag? Och sen, ja, då kom ett anbud, producenten som sen blev min producent på skivan 84-85. Han stod där och han hörde av sig sen. Så det blev ju någonting.
Ja.
Jag trodde totalt, ja, nu har jag grusat alla chanser.
Och hur var Nashville då?
Ja, det var ju liksom, ja, det var ungefär som när jag kom till min studentstad Växjö. Det var ju liksom, allting var New York eller Hollywood eller Las Vegas. Ja, sen blev det ju en LP då. 84-85, då nästan pendlade jag. Så 85 blev ju ett väldigt speciellt år. Plattan i Nashville och bra vibrationer i Melodifestivalen. Och så var jag gravid, födde mitt barn, första barn, 85. Så det är väl det största året i min karriär, kan man säga. Såvida det inte blir ännu större nu.
Ja, det är ju frågan det.
Ja, man kan ju hoppas. För det var... Ja, det kan vi prata om lite senare kanske. Mm.
Absolut. För att nu gör du ju press för din tredje Painted Lady-skiva.
Ja, det är en trilogi har vi kallat det.
Mm. Hur kom Sulo in i ditt liv?
Ja, vi var båda bjudna till att vara med i Så ska det låta 2009, tror jag det var. Och han var i motståndarlaget. Och när han kom in, jag frågade väl antagligen vilka är det med i andra laget. Ja, det var Tone Norum och så Sul och Sören Karlsson. Ja, det vet jag, hade aldrig hört talas om. Och så när han kom, då kan det vara han. Jag har aldrig sett han. Även om man inte är i samma genre så har man oftast något sån här uppfattning och sett någon bild. Jag har aldrig sett karn. Och svart hårfärg. Vad är det där för pop-off, tänkte jag. Jag sa ingenting naturligtvis. Och han visade sig vara väldigt trevlig. Vi var ute, det är mycket pauser i inspelningen. Så gick vi där i korridoren och drack kaffe och han pratade att han var med i ett band som heter Diamond Dogs och att han skrev låtar och frågade, då hade han kollat upp att det var det 13 eller var det 18 år sedan. Ja, det var väldigt länge sedan jag hade gjort en platta och det hade jag inte ens tänkt på. För det hade varit väldigt mycket mörker för mig så jag hade väl inte någon... Ja. Jag vet inte vad mina tankar var just då.
Men du hade
inte
tappat bort karriären lite.
Ja, jag vet inte riktigt var jag var någonstans i utvecklingen. Men i alla fall så började han säga någonting om att jag kanske får skicka några låtar till dig. Jag tänkte, en till. Det säger ju alla till mig så fort de träffar mig. Ja, man kan ju inte säga nej, det får du inte. Ja, men gör det så... Och så skickade han en och det var tänkt som en duett så vi spelade in den. Och sen så gjorde vi en hel platta också. Första dagen på resten av ditt liv. Som kom 2011, tror jag.
Så kom han in i ditt liv?
Ja, och han vann den jäken också med 2 poäng, tror jag.
Okej, okay.
Och jag visste, grejen var om det kom ju upp bokstäver och jag såg ju att det var den här religiösa, han är min sång och min glädje. Och man hör ju hur de snackar där borta. Tone Norum kunde ni inte och Sul och han bara snackar, tänkte jag. Och jag visste ju. Och satt och... Till slut säger han, ja men är det inte den där religiösa biten? Han är... Och jag blev så besviken. Jävla pop-offer. Att han skulle kunna den. Jag blev så arg. Och jag gav mig inte så jag ställde mig upp efteråt och så sjöng jag versen.
Men han kan ju allt, eller?
Ja, han är helt otrolig. Det. Och nu, jag tror han kan allt om mig, mer än jag själv. Fast jag inte skriver dagbok så känns det som att han är inne och läser om jag hade skrivit.
Mm.
Han läser mina tankar, men vi pratar ju mycket och det är ofta på djupet och känslor och hur vi mår och ja, varför vi säger så och varför vi mår så och så. Det är där han får sitt stoff.
Kan du berätta lite mer om det, liksom den dynamiken, hur ni går tillväga?
Ja, han skriver kanske melodin först, det vet jag inte riktigt. För han sitter ju hemma i sin kammare eller var han håller hus.
Mm.
Och skriver och sen skickar han det till mig. Och så kanske vi ändrar något.
Är det ganska färdigt då med text och allting eller?
Ja, det är det. Jag har faktiskt skrivit en text till mitt första barnbarn.
Just det.
På den här plattan.
Så... You're a miracle.
Ja. My blood runs.
through your veins. And that will never change. You make me laugh when I look into your eyes. Even when I don't wanna smile.
Och då skrev han först. Nej, jag skrev texten först. Och det var inte jag van vid. Jag är van att skriva till en melodi. Det är ju på två sätt. Har du melodin, då är du ju lite låst. För jag är väldigt noga med att är det på originalet, då brukar det vara en engelsk arbetstext som inte handlar om någonting, utan sky och high och lite vad som helst. Men jag var ju tvungen att ha någon form av tempo i huvudet när jag skrev. Jag ville att det skulle vara en ballad. Stilla vals kanske eller något. Så jag ändrade väl något ord kanske. Och Sulo ändrade också för att det skulle... Man ska ha rätt vokal om man ska upp högt eller hålla ut på något. Det är liksom sånt där teknikgrejs som man läser genom åren. Nej, jag tycker den blev bra.
Ja, jag tycker överhuvudtaget att det känns som att ni liksom har ett jävla... Eller, låtarna passar dig så himla bra.
Ja, han har hittat någonting som inte jag visste att jag hade. Så det, han är unik på det sättet. Ingen känner mig på det sättet som han gör.
Mm. Berätta då, när du säger så här att ja, men ni pratar mycket. Alltså, hur går det till? Ringer han dig när han sitter
ja,
med någonting?
Ja, han ringer liksom... Utan att ha något ärende ibland och bara kolla läget. Mm. Och jag ringer ibland och smsar och mejlar och sådär. Så när det är platta på gång, då är det ju nästan dagligen. När han har gjort en låt så skickar han den. Och tycker, jag kan vara melodin först då. Och så sjunger han själv. Eller så ibland sjunger Idde Schultz demon. Och så kommer den riktiga texten sen kanske. Det har funkat jättebra.
Mm. Ja, det låter fantastiskt.
Och sen tycker jag ju att första plattan var jag lite orolig vid, med att jag har sån bred ålder på mina fans. Tänkte på de äldre människorna och så sjunger en hel platta på bara engelska. Hur kommer det att gå? Hur kommer det att mottas? Jag var lite sådär orolig. Men det är de som har liksom uttryckt sig mest. Ja, men den nummer 6. Mm. Och jag själv vet inte vad nummer 6 är, förlåt. Och den är så bra.
Och du sa alldeles nyss att det är en trilogi. Men det skulle kunna bli... Ni kommer fortsätta jobba i alla
ja,
fall.
Mm. Det är ju tanken. Mm. Men en trilogi, det är ju 3.
Ja, det är ju det. Ja.
Så fyrologi, det finns väl inte.
Nej, frågan är vad det heter.
Nej, vi hittar på något nytt.
Quatrologi, ja. Kanske. Mm. Men du, vad vill du berätta om skivan då? Hur tycker du att det har blivit?
Ja, den förra var ju väldigt mycket om mig själv och den här nästan ännu mer. Han har så fyndiga texter. Jag vet inte om han har något speciallexikon eller han har det. Alltså det är, lyssnar man på amerikanska countrylåtar så är det ett speciellt språk. Det är inte bara hjärta och smärta. Fast det är det det går ut på egentligen. Kärlek är väl det största vi har. Mm. Men han har hittat en It's Not Exactly Nashville heter den. Med den titeln så menar han Bollnäs där jag bor. Mm. It's Not Exactly Nashville, mm. But it's good enough for me. Mm. It's not exactly Nashville, but it's good enough for me. Så skriver han att jag bor in a house at the end of the street. Det gör jag också. Mm. Alltså han hittade det där lilla extra som ingen annan hittar, som jag vet.
Mm. Ja, vad härligt.
Ja.
Och är han liksom en av dina närmsta vänner också? Eller?
Ja, mm. Absolut. Med honom känner jag att jag kan prata om allt.
Och han brukar inte läcka till kvällspressen?
Inte vad jag har hört än i alla
inte
fall.
Ännu. Nej. Och när var du i Nashville senast?
Jag tror det var jag och min man. Vi åkte dit någon gång i slutet på 90-talet. Det var bara semester. Mm. Jag har ju liksom sett Elvis-museet och allt det där. Varit på Elvis gård. Då kände jag mig som en... Ja, vad säger man?
Gravskändare.
Ja, nästan. Mm. Står där och fota och titta på... Han är ju begravd där på både han och mamman kanske. Jag tror det var 2 eller 3 gravar på tomten. Mm. Och sen mitt emot, det där tyckte jag var så läbbigt. Tvärs över gatan så ligger det världens köpcentrum med allt från pennvässar med Elvis ansikte på till t-shirts. Ja, allt. Mm. Där är kommersen i full gång.
Ja, det är klart. Mm.
Så det var intressant att få vara där, men jag skulle inte åka dit en gång till. Bara för att kunna säga att jag har varit på Graceland.
Men vilka var dina första liksom, kärleksaffärer med musiken?
Jag lyssnade mest på tjejer då, och lyssnade mest på killar. Men det var Petula Clark och Alma Cogan.
Okej.
Okay. Mm. Ja, det var de här, Brenda Lee, de hade sådana... enormt fina röster. Och det var lite allt röster. Så Dolly har jag liksom, det har jag läst i tidningen och Kiki älskar Dolly Parton. Det har jag aldrig gjort.
Har du inte?
Nej, men hennes låta, men hon är lite för pipig för mig.
Okej. Okay. Mm.
Jag gillar liksom Emmylou Harris med. Ja, hon har också lite pipig röst ibland, men hon är ju mörk ibland också. Hon har ju ett större omfång kanske.
För mig är ju du Sveriges Emmylou.
Jaha, oj. Mm. Tack så hemskt mycket.
Ja, jag vet inte vem som annars skulle göra anspråk på titeln.
Ja, det var jättefint.
Mm. Du, när jag frågade dig förut hur du mår så blev du full i skratt. Och det har ju skrivits mycket om din hälsa genom åren. Inte minst i sommar för att du har ställt in lite gig och sådär.
Ja, och det är ju inget märkvärdigt. Nästan alla... sångare på sommarna, alla som jag känner, då får man oftast en förkylning. Och det, för min del i alla fall, vet jag att det beror mycket på den här AC:n som du har överallt på tåg och flyg, och du kommer inte undan. Ibland så sitter man och fryser, och ibland så har jag bett konduktören, kan vi sänka det lite, om då blir de andra förvånade. Man måste försöka hitta en medelväg här. Jo, det förstår jag också. Du får klä på dig istället. Men det, liksom, det sätter sig både i ögon. Så jag kände ju när det började, och då satt jag på tåget. Och då skulle jag ut och göra 3 jobb på raken med Dog Seger. Seegers heter han. Och jag var nere och repade och hade packat för vi skulle dra igång i Halmstad. Men jag fick åka hem med svansen mellan benen, för det funkar inte.
Mm. Har du aldrig fått såna här kortisonsprutor i halsen?
Nej.
Typ?
Nej. Jag vet inte om jag skulle vilja ha det heller.
Nej, det låter lite läbbigt.
Ja, du lurar ju stämbanden att de kan mer än vad de egentligen kan. Och det kan komma väldigt surt efter. Och jag har inte råd med det. Men jag var ju nyss och undersökte mina stämband, för jag fick ju halsfluss. Så 1 månad har det tagit. Det drabbar ju både halsen och hörseln och ögonen och näsan, allt. Så alla organ i hela skallen var ju angripna. Men då såg jag, de trycker in en kamera i näsan och så går de ner ända i stämbanden. Och då får jag ju se det själv väldigt förstorat. Och det är helt, man vet ju inte om hur man ser ut där inne.
Nej. Jag var inte. Men då, gott och ont.
Jag förväntade mig, alltså jag satt som och få domarna, alltså nu har du knutit på stämband och nu måste du operera och du får inte sjunga på ett halvår. Någonting sånt var jag nästan inställd på. Men det var så kliniskt rent och fint och det fanns inte det minsta. Så nu har jag sjungit in på en och samma dag och sjunger faktiskt in alla tolkningarna till Så mycket bättre.
Aha, wow.
Det trodde jag faktiskt inte. Mm.
Hur många låtar blir det? 7 eller?
7, ja. Ja.
Kul. Blir det bra?
Det blev skitbra. Mm.
Är det Sula som producerar?
Ja, Sula och Idde.
Ja, vad roligt. Ja. Ja, idén gammal... Jag var lite kär i henne när jag var liten.
Mm. Ja. Du var liten?
Ja, eller när jag var tonåring då kanske.
Inte ni jämngamla? Jag vet inte hur gammal du
är. Nej, jag tror att hon är något äldre än jag. Ja. Det känns i alla fall så.
Du vill känna så.
Ja, men det kan ha varit så att jag har skrivit ett kärleksbrev till henne, kände jag nu. Jag tror faktiskt det.
Ha.
Ja, det är preskriberat.
Det ska vi genast gå till botten med.
Ja, du får, om du träffar henne får du fråga. Ja. Och hälsa. No. Men att jag är upptagen också kan du hälsa.
Mm. Då kan det ju lönlöst. Skit vi det.
Ja. Men du, hur är det då? För att, jag menar, du har ju uppenbarligen haft ett jävla härligt kanske, men väldigt upptaget år i alla fall.
Ja, det här kändes ju som... I våras, jag stressade ju, det är min största fiende, det är stressen. Och jag har fortfarande inte hittat någon bra, men jag söker och nu ska jag prova yoga. Mm. Jag har provat en gång, bara en session så att säga, men då, jag är reumatiker så jag kommer ju inte ner på golvet. Så jag, men då säger de att det är inte det som är hela grejen, utan det är liksom att du gör rörelserna och andningen. Så jag var ju supernervös innan vi åkte till Gotland. För ingen visste ju vad vi skulle... Vi visste ju att vi skulle berätta mycket om oss själva och vi skulle göra aktiviteter på respektive dagar. Och man skulle själv fundera ut vilka aktiviteter som jag skulle bjuda de andra på min dag. Och maten, lunchen och middagen och efterrätter. Och, ja. Så det var ju, och kläder, herregud. Jag packade, jag tror det var 4 lådor, flyttlådor. De kom och hämtade vid min dörr, så det var ju jättebra. Mm.
Ja, det är klart. Du ska vara med, vad är det, 11 dagar i tv? Och...
Ja, 10 dagar blir det okay. Väl. Mm.
Men du ska inte ha samma kläder på...
Nej, inte. Du måste ha nya kläder. Morgonen kunde vi komma som linne och shorts eller nattlinne. Och sen till lunchen skulle vi klä upp oss. Mm. Och sen så hade vi någon aktivitet och skulle man ha någonting för det. Om vi skulle vara ute och det blåste eller om det var jättevarmt. Och sen på kvällen skulle vi vara ännu snäppet finklädda. Så då, vi trodde liksom att det skulle, eller jag trodde att det blev säkert sena kvällar. För jag frågade producenten, blir det sena kvällar? Och då hade jag förväntat mig ett svar att det är ju upp till er. Men ja, det vill vi gärna, för då ville de filma oss. För då var ingen som orkade. Så det var inget festgäng, och det är jag ju glad för naturligtvis. Mm.
Nej, men det
är ingen som orkar.
Nej, men ni jobbar ändå sent.
Ja, en kväll var vi faktiskt färdiga, tror jag, 11:15.
Okay.
Det var det tidigaste och enda kvällen, tror jag. Men sen andra gången kunde det vara 1:30. Och sen skulle vi upp vid 7. Så liksom det var sova med ett öga.
Hur klarar du det då?
Jag tänkte, jag skiter det här, jag sover när jag kommer hem.
Ja.
För nu ska jag göra det här det bästa jag kan och njuta så mycket det går. Men stressen fanns ju där och röjde lite. Men jag klarade det i alla fall.
Hur sätter sig stress? Eller hur yttrar du sig?
Magen och hjärtat slår fort. Och man får ett tryck i huvudet. Det stör ju mitt tänkande väldigt mycket. Och minnet och alltihop. Jag vill ju vara den där lugna som jag... Då trivs jag ju så jättebra. De tillfällena är tyvärr för få. Jag måste ju försöka göra någonting. Så jag vill ju må så bra som möjligt de här åren som är kvar. Man börjar ju se slutet, men inte på något negativt sätt, utan jag vill ha min ålderdom. Jag har blivit spådd att jag ska bli 84 år. Okay. Men han sa inte i vilket skick.
Nej, okej. Okay. Men då har du 20 år kvar då?
Ja. Ja, men jag vill ju kunna vara med och vara rörlig med mitt barnbarn och leka och sådär. Mm. Ta med honom på lite utflykter och att han hinner lära känna mig.
Mm. Men det har du gott om tid för ju.
Ja, jag hoppas det.
Mm. Men kanske inte om du håller det här tempot? Och
släpper... Nej, därför vill jag ta det lite lugnt. Det har varit så mycket i år i alla fall. Så det... Det här har jag har inte vågat säga det rent ut, men nästan så att jag tror det nu, att det här ska bli min bästa höst någonsin. Det är min förhoppning, och även jag börjar tro på det lite grann mer och mer.
Mm. Ja, men det där är väl bra.
Ja, ny platta, Så mycket bättre, och sen en timmes porträttet på SVT.
Okej.
Det skulle kommit en annan jul, men nu är det tidigare lagt till oktober, så det blir ju samtidigt. Jag förstår inte. Ja, det är inte mitt problem, för att jag tänkte att det kolliderar med TV4s. Mm. Det är lite onödigt då. Men det, ja, jag lägger mig inte i det.
Nej, jag förstår. Ja, så det blir mycket Kikki Danielsson för svenska folket i höst.
Ja. Och varenda dag är jag ju med då. Och då måste jag få sitta med någon. Jag tänker inte sitta själv.
Nej.
Med ett sånt program. Jag vill sitta där, och jag vill inte se någon repris. Eller, jag vill se när det sänds, när hela svenska folket, eller, ja, det gör de inte, men väldigt många hoppas jag, sitter och tittar samtidigt. Och så undrar man, undrar vad folk tyckte om det där.
Mm. Och så kollar du det på Twitter? Eller?
Ja, ja. Mm. Ja. Jag tycker Twitter är väldigt skönt. När det har stått en jäkla dum rubrik i någon skvallertidning, då brukar jag göra så, kanske du har sett, att jag fotar av den. Och de är... Det är ju väldigt många som är... Ja, de tycker det har gått för lång tid, att jag inte har någon ny kar. Är du singel fortfarande? Ja. Och då har de parat ihop mig först med hunden, men han dog ju 2012. Och så nu hade jag en ny katt som jag skrev om väldigt mycket, Allan. Och så blev han överkörd nu i maj. Men då stod någonting med extra eller någonting på första sidan uppe i hörnet. Extra Kickis nya mannen i Kickis liv. Ja, man måste ju köpa tidningen, eller om man står och tjuvbläddrar i affären.
Vilket gör du?
Ja, jag står och bläddrar.
Ja.
Men jag kan köpa den också, för är jag med då, så jag var ju tvungen att köpa den, för jag skulle fota av.
Okay.
Och sen jag fotade av rubriken och sen hade jag ett kort på katten. Han gäspar, men det ser ut som han asgarvar. Så skrev jag då att så här sa tidningen och så här tyckte Allan. Han gav asgarva.
Mm. Om att han var nya mannen i ditt
liv. Ja, han blev glad och stolt. Mm.
Men känns det inte lite surt att du måste betala för den där tidningen som ändå...
Ja, jag väntar fortfarande på en guldklocka eller Hawaii-resa för mig och barnen. De har förstört väldigt många år utav... Och då tänker jag framförallt på barnen. Alltså det som har stått, oftast har det varit fakta rätt. Jag har kört till fyllan och allt annat. Jag har skilt mig. Men så som de skriver det. Så min dotter sa många gånger, varför har du sagt så där i tidningen? Men jag har inte gjort det. Jag sa inte så. Ja, men det står ju där. Ja, men så har ju hela svenska folket också diskuterat. Men inte de senaste 5 åren har det hänt någonting med svenska folket. På något sätt har fler och fler fattat hur de jobbar. För att journalisten kan ju ofta, kan artikeln vara helt okej. Okay. Det kan vara ordagrant vad jag säger. Och sen rubriken kommer de med såna här blockbokstäver som syns över ett helt kvarter från löpsedel. Som säger någonting helt annat. Som inte kanske har med... Jag vet att många intervjuer jag gjorde till någon platta och ta de här 2 första. Då gjorde vi alla intervjuerna på skivbolagets kontor. Och då blev de inbjudna för att jag släppte en ny platta. Nej, men då handlade hela artikeln istället om att jag letar ny kärlek. Och sen längst ner som ett PS... Ja, just ja. Hon släpper också en ny CD. Ja, då blir man förbannad. Jag har åkt från Bollnäs och så offrar jag en hel dag på journalister, så skriver de. Så... Ja, då är de bara ute efter... Alltså, sanningen säljer ju inte. Den är inte intressant.
Men har du någon teori till varför det ser ut så här kring just dig så himla mycket?
Därför att jag har varit naiv, jag har varit för öppenhjärtlig. Och det, jag har liksom gått till botten med det där, och jag har kommit fram till själv att jag tror att det beror på min barndom som skilsmässobarn. Jag blev bortlämnad och som fosterbarn. Och då måste man vara alla till lag. Man får inte ljuga. Man får inte ha sönder något. Man måste tala om allt man gör. Lyda. Och helst hålla med alla. Så man inte hamnar i onåd. För då kan man få byta hem. Och det har suttit i hela mitt liv, tror jag. Så jag har ju menat väl. Jag har trott gott. Och jag hade ett jättebra förhållande till alla journalister. Ända fram tills det kom ut att jag var reumatiker. Och då var jag ju nära döden. Kicki svårt sjuk. Första löpsedeln. Och det var så fult gjort, för de kom från Aftonbladet och skulle göra någon hälsoreportage. Jag satt i en fåtölj hemma hos mig. Då satt fotografen och jag hade inte målat mig. Alltså jag sminkade mig sen när vi har gjort intervjun. Men så satt han och tog... Nu tar vi inte kort nu, sa jag. För jag ska sminka mig. Nej, jag håller bara på att ställa in kameran. Det var ju de bilderna som kom på löpsedeln. Sen när jag så eländig, hade finna för en gång skulle upp munsår. Alldeles grå. Så jag såg ju verkligen dödssjuk ut. Och jag vet att då stod jag, det var strax före jul. Och jag skulle ha en massa gäster på julafton. Och så stod jag, alla kassor på Hemköp var öppna naturligtvis. Och jag stod väl inte längst bak, men ganska långt bak igen. Och det var väl lunchtid och då bytte de precis löpsedlar. Och man hade ju inte så mycket att titta på. Så då tittade man, jaha, byter de löpsedlar. Och så dyker mitt, hela löpsedeln var mitt stora ansikte. Kicki svårt sjuk. Och så står jag där. Och jag blev genomsvettad. Det är väl ingen som tror på det när de ser att jag står här med... Och jag är ju så pass jag kan handla själv. Mm. Vad ska de tro? Att, de tror att jag har ljugit eller jag vill ha uppmärksamhet. Mm. Oh. Men jag stod kvar. Då tänkte jag, måste ju ha den här maten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente!
Det jag tänkte att Så mycket bättre kanske skulle kunna innebära för dig är liksom att du... det gör det ju här också, framstår som en människa av kött och blod, men kanske ännu mer i det formatet. Att det går från liksom kväll eller löpsedelskändis till artist lite.
Ja, jag som alla andra där av artisterna på Så mycket bättre. Vi var ju alla oroliga för att vi skulle säga för mycket eller säga fel saker på våran dag. För de filmar ju hela tiden. Men allt kommer ju inte med. Och sen beror det på hur de klipper. Och sen har vi ju alla sett från åren innan hur de försöker skapa schismer som inte finns. Para ihop folk som kanske kramas på en bild. Vi kramades ju 10 gånger om dagen allihop, så det, liksom, det var inget sånt. Det var 3 singlar där, det var jag och så var det Anders Wedin och Thomas Andersson vi. Men alla kände nog lite oro, för ingen har ju sett klippningen. Men jag kände att, och där var det viktigast för mig att prata bra om barnen, om man skulle prata överhuvudtaget. För det har varit då när jag släppte boken, när jag var skilsmässan, då var jag inte populär. Jag var avstängd. Det var jag mot världen. Och jag hade ingenstans att ta vägen. Och jag tänkte, vad ska jag göra med mitt liv? Och då kom det precis som en skänk från ovan, Jean Banan-filmen.
Just det.
Vi skulle vara borta i Mosambiken en månad. Jag tackade ju jag. Jag hade fått vara vad du ville egentligen. Jag var borta en månad. Jag ville inte åka hem, för det var nästan jul. Och jag kan inte för mitt liv komma ihåg hur den julen blev. Men efter det så har det bara gått framåt. Och idag har vi ju en relation, jag och mina barn, som är så, den har aldrig varit så varm, tror jag. Och ärlig. Och jag brukar fråga dem nu idag, hur var det under den tiden när jag drack och så där? Fick ni mycket obehag i skolan? Och så berättade de, och det är så skönt att vi kan sitta. Det finns inga stängda dörrar. Det finns ingenting som inte går att prata om. Och då har jag nått det målet jag ville. Och det måste bara förbli så. Så jag vet att jag sa inget dumt. Jag nämnde dem, men hur det blir i tv, det vet man ju aldrig.
Mm. Men bara så att jag förstår din story rätt här, alltså under den här perioden och då när, som med Mozambique som crescendo, då hade ni i princip ingen kontakt med dina ungar?
Ja, det var väldigt ansträngd.
Okay.
Mm. För att de tyckte att jag var en svikare. Det var mitt fel i stort sett allt som hade hänt. Så det visste jag att det var inte min sanning. Men de hörde ju bara en sanning. Det var ingen som lyssnade på min. Och det vet ju alla att det finns 2 sanningar till varje story. Men vi pratar inte om den detaljerna på den svåra tiden. Liksom, varför sa ni så? Jag bryr mig inte om det. Det enda jag kan tänka och tycka är att det är lite väl mycket som jag får ta med mig i graven. Okay. Som jag inte tänker... Jag skulle inte må bra själv om jag drog upp saker som inte går att ändra på i alla fall. Men som jag känner att jag har blivit orättvist behandlad i. Men det får vara som det är.
Ja, och lite apropå det kanske. För du sa en väldigt intressant grej i ditt sommarprat från förra året.
Ja.
Jag citerar. Det har varit fruktansvärt svårt att inte förbanna mig själv. Att jag tillät mig att slösa bort så många dyrbara år på att svälja förnedringar, bli överkörd och inte kunna försvara mig. Är det...
Ja, det är det jag menar.
Ja, okej.
Okay. För vem skulle tro på mig? Det var jag som drack. Och en som dricker kan man inte lita på. Som jag var dömd i förväg. Man drar alla som dricker över en kam. Men det var ju... Varför frågade ingen mig, varför dricker du? Så kanske jag hade förklarat.
Mm. Varför drack du?
För att stå ut. För att mina barn inte skulle bli skilsmässobarn som jag. Jag var beredd att offra mig själv. Tänkte, han var ju inte stygg, men jag hade förlorat mina känslor. Och det kunde inte jag vara för. Men jag skämdes därför att och förbannade mig själv också. Varför kan det aldrig hålla för mig? Mm. Ett halvår är ungefär min gräns, har alltid varit. Tänkte, nu, men nu är du över 30 och nu får du ju skärpa det. Men det gick inte det heller. Men det höll ju i sig länge i alla fall. Men det kunde ju sluta till katastrof naturligtvis. Det hade det säkert gjort också. Nej, det var tuffa år. Jag hade liksom ingen, jag kände att jag kan inte prata med någon, för det är ju ingen som, ingen lyssnar. Men nu har det på de senaste 5-6 åren så har det liksom kommit fram människor som ber om ursäkt för att de inte tog mer kontakt med mig, lyssnade på mig och har förstått att jag har mått dåligt och sådär. Men jag pratade, jag stängde in mig och där är jag fortfarande på något sätt. Jag släpper inte in. Men det är ju mycket det här att jag har blivit utsatt för folk som använder mig för att framhäva sig själva. Killar till exempel har sagt till, när de ska dejta en tjej, ja du vet att jag är ju bror till Kiki Danielsson och typ sådana grejer. De använder mig. Några tjejer hade sagt någon gång på 70-talet att jag och Kiki, vi går ju och simmar varje torsdag.
Okej.
Okay. Ja. Det är lite läskigt sådär. Så kom det fram killar ibland, jag ska hälsa från Lasse. Jaha, vilken Lasse? Ja, det vet du nog. Du och han var ju ute i skogen och hade... Jaha.
Okej.
Och det var ju det läbbigaste av allt, tyckte jag. Mm. Det kom ut sådana rykten liksom.
Men du säger också någonting intressant, tycker jag, efter det där citatet. Och då säger du så här att du har lärt dig att förändra dig själv. Eller att du liksom kan tänka på ett annat sätt.
Ja, faktiskt. Jag har ju haft några år på mig, men det, jag brukar säga det att jag vet ingen som det har tagit så lång tid för som mig själv att bli vuxen. För det har hänt saker, så har jag ramlat ner i ett hål och så tar det tid att ta sig upp. Och det tar tid att plana ut och komma tillbaka och sen så går man några steg framåt eller uppåt och så rasar man igen för någon anledning. Så är ju livet för alla. Jag är inte unik på det sättet. Men det har nog mycket också med min uppfostran att göra. Jag blev ju adopterad till slut. Och de kunde inte få egna barn. Och de behandlade mig som en dyr orrefors-vas. Jag fick inte skadas, fick inte åka med vem som helst. För de kunde kidnappa mig och jag fick inte göra någonting liksom. De tänkte bara på mitt bästa, men för mig var det ju skittråkigt. Jag var aldrig betrodd att ta ett eget beslut. Så jag vet inte, nej, jag var ju långt upp i 30-40 års åldern innan jag kände att men nu bestämmer jag det här för mig själv. Så det hände mycket ändå faktiskt, fast jag var 19 år när jag flyttade till Växjö och läste på universitetet. Då bodde jag i 4 år, vilken frihet liksom. Ingen som frågade, var ska du gå? Hur länge blir du? Var har du varit? Vem var det som ringde? Inget sånt. Och det var så skönt. Och det var ingen som kände mig heller. Det var ju helt nya elever. Så då tänkte jag, nu ska jag liksom ta för mig. Så jag gick fram till en tjej och frågade om, kan vi gå och fika? Hade jag gjort det i Älmhult på gymnasiet, kan hon tala den här människan? För jag sa ju aldrig någonting. Jag vågade inte sitta med handen uppe. Så att jag har blivit ganska klok och jag har nog alltid varit klok, men jag har aldrig vågat släppa ut det på något sätt. Jag växte upp på en bondgård, 4 hus mitt i skogen. Och det fanns ju ingenting att göra, så jag levde ju i min lilla värld. Så jag läste mycket och jag frågade naturligtvis, förstår du det? Och sen skrev jag bokstäver, så när jag skulle börja i ettan så kunde jag ju allting. Och då flyttade fröken upp mig till andra klass. Och det var ju ett större brott, kan man inte begå. Så jag blev ju mobbad hela skolgången. Mm. För det, och det fattade inte jag. Jag gör ju som de säger. Och jag håller med i allt. Var de som frågar mig, har du sett den filmen? Nej, har du? Ja, har jag med. Vad tyckte du? Ja, vad tyckte du? Alltså, jag brukar jämföra alltid när Hasse Ekman, när han ska köpa Expressen eller Aftonbladet. Det är jag i ett nötskal.
Berätta, jag kan inte referensen.
Kan du inte det?
Nej.
Nej, men han kom till Tage Danielsson och han jobbar i en tidningskiosk.
Och det är Hasse, inte Gösta?
Nej, men Hasse.
Det är Gösta.
Gösta, ja. Ekman, förlåt.
Mm, ingen fara.
Mm. Men du känner fortfarande inte igen.
Nej, jag känner fortfarande inte igen.
Jag vill ha en kvällstidning. Så. Mm. Jaha, då har vi två. Expressen och Aftonbladet. Och då är han den veligaste personen i Sverige. Ja, vilken är bäst? Och Tage Danielsson, hans, jag kommer inte ihåg den exakt, men han säger, ja, det beror ju på vad man gillar. De är väl lika bra egentligen. Ja, hur är pappret? Vilket, alltså, han kan, jag vet faktiskt inte hur den slutar. Det slutar med att han går ifrån utan tidning. Men den har jag alltid identifierat mig med. Det är jag som är Gösta Ekman där.
Men du, när jag läser på om dig, oavsett om jag då tittar på lite äldre intervjuer eller nyare, så en fråga som jag liksom återkommer till, som jag är så jävla nyfiken på med dig, det är om du känner att du har bestämt över livet eller om livet har bestämt över dig.
Jag känner nog inte att livet har bestämt över mig, utan det är andra människor. För det har alltid funnits någon som har bestämt vad jag ska göra, vad jag ska säga över mitt huvud. I skilsmässa då var inte jag med. Vi var tre barn och den minsta var också född. Och vi två flickor, vi adopterades bort. Och min bror blev kvar hos våran mamma. Och vi har ju alla tre jättemycket frågor. Jag fick en fråga en gång om vad jag har saknat mest i livet, eller vad jag har, ja, det är i alla fall att det känns orättvist och fel att jag inte fick uppleva min födslorätt att växa upp med mina syskon. Och jag funderat ofta genom åren och undrar hur det hade varit. Tänk att ha haft en lillebror, för jag är äldst. När jag ser har sett mina två barn växa upp, och de, ja, hon, min dotter Els, som skulle lära min son dansa vals, så han kunde ta sin flickvän på studentbalen och så där. Jag bara sitter och njuter och tittar, och så blir jag lite ledsen och tänker på mig själv och min uppväxt, att det där fick jag aldrig uppleva, och att det är orättvist. Men jag tänkte, vad fan, det går inte att ändra på, vad ska jag lägga ner energi på det här för? Så att
Men är du bra på det där då? Och låta det vara? För du sa någonting i sommarpratet också om att liksom det förflutna har ju ändå varit.
Ja, oftast. Det beror väl lite grann på, är jag trött och kanske lite halvdeppad eller så, då blir ju allting tyngre. Då förstärker man en story kanske som man trodde man hade gjort klart. För det är som du säger, det som har hänt, det kan man inte göra ogjort, hur gärna man än vill. Det är bara att försöka lära sig någonting utav det så att det inte händer igen. Men du kan inte göra det ogjort. Så det får du leva med. Och det viktigaste är att man lär sig någonting. Och det tycker jag att jag har gjort av mina fel. För fel gör vi alla, mer eller mindre.
Mm. Men känner du nu då att du står vid rodret i ditt eget liv?
Ja, det tycker jag faktiskt att jag gör.
Lagom till pensionen?
Ja, kan man nog säga.
Nej, förlåt, det var kanske.
Det är ganska nytt det där. Jag vet inte riktigt. Men någonting.
Vilket händer, av dem?
Att jag står vid rodret själv.
Ja. Mm.
Jag är regissör i min egen film.
Ja, just det. Ja, det är en bra bild.
Men någonting hände med mig när mitt barnbarn föddes. Och jag kan bara se, alltså även om jag nu har varit sjuk en månad med halsfluss och allt detta, så har jag varit i jättegott humör, och det är ju sällan jag är sur eller arg, eller det ligger inte i min natur. Men jag har ju varit det tidigare om åren, men det har jag ju haft anledning till. Det har jag väl kanske haft nu också med sjukdomen, men det beror helt på vad du intalar dig själv. Jag pratar väldigt mycket med mig själv. Jag pratar med katten, men så, eftersom den inte svarar, så svarar jag själv. Det är någon här inne som lyssnar och så kommer med bra förslag.
Ja, vad bra.
Ja.
Hur gammal är din dotterson blir det, va?
Ja, han var, fyllde ett. Han är född 2 dagar efter min födelse då, så det blev nästan som en födelsedagspresent. Så han fyllde ju 1 då i 12 maj.
Okej, okay. Vad roligt.
Ja, och nu går han ju för... Häromdagen stod jag på Hötorget och sjöng Imse Vimse Spindel på FaceTime. Och jag glömde bort folk och stod och pekade. Liksom. Trodde väl att jag var full eller något. Stod och försökte göra Imse Vimse med en hand. Och så. Och så fort jag sjunger så blir han alldeles... Han stannar till liksom.
Det är ett gott betyg, hörru.
Ja. Ja, jag har mycket planer när det gäller honom. När han blir lite större. Men jag vill ju försöka... Det är mycket därför också som jag vill vara lite, ta lite lugnare med jobb i höstet. Jag vill hjälpa min dotter för hon ska, hennes mammaledighet är slut. Hon ska börja jobba. Och då vill jag kunna finnas där. Mm.
Men bor hon i Krokarna eller?
Vi bor alla i Bollnäs. Okay. Och det är också en grej som har bidragit till att det känns som att allting håller på att bli riktigt helt, eller det är helt. Det har varit väldigt splittrat länge. Mm. Men nu känns det att det är helt.
Mm. Är du, kanske banal fråga, men är du lycklig?
Jag tror inte lycklig. Det tror jag man kan vara liksom om man skrapar fram 1 miljon eller 250 000. Lyckad. Det är väl som en förälskelse. Den varar liksom inte hur länge som helst. Sen övergår den i... Ja, inte för mig då, men... för alla andra. För de flesta andra. I lite djupare kärlek och vänskap. Allt vad det innebär. Som inte jag vet då. Men någonting som hände på Gotland, det kan jag säga, det är ingen hemlighet. För det märks nog i programmet. Jag upplevde, jag kallade det själv för eufori. Och det är ju, för mig är det samma som lycka, lyckorus. Och det var när min dag var slut. Jag var liksom, jag gapade som en fågelholk. Jag tänkte, det här händer inte. Jag har aldrig blivit så hyllad i hela mitt liv. Och överraskad och... Lilla jag känner mig så lite, fast egentligen blev jag ju 3 meter. Jag kände när jag kom in i huset efter allt, kamerorna var släckta. Jag nådde inte marken. Det var 1 eller 2 decimeter. Och jag har aldrig någonsin känt den känslan. Jag har fött barn 2 gånger. Och det är ju liksom det största i livet, och barnbarnet var ju nästan ännu större. Men detta var ju en annan grej. Det är ju familjen liksom. Detta var ju karriär, men ändå liksom väldigt personligt också.
Det är klart.
Det var det häftigaste jag har upplevt, och då är jag 65 bast. Mm. Och har varit med om en del.
Ja. Det är klart.
Men inte något sånt.
Men det verkar också skönare med barnbarn, för man slipper föda ut det.
Ja, det är ju det. Och sen när de har bajsat på sig eller skriker, då kan man lämna bort. Eller, nu får du gå till mamma.
Ja, vad roligt. Men det är väl just det där då, för att jag antar att de andra deltagarna såg dig som artist snarare än löpsedelskändis.
Ja, först visste jag ju inte, liksom, jag visste ju att alla som var där skrev sina egna låtar. Erik Sade vet jag inte riktigt. Men alla de andra gjorde det, och tänkte, jag har ju inte skrivit en enda av mina hits. Kan jag ta åt mig på samma sätt då? Men det gjorde jag faktiskt.
Du tog upp det själv nu också. Du får ju väldigt ofta prata om det här med att du är adoptivbarn. Jag är bara en sak som jag vill veta. Eller ja, det finns för flera saker. Men jag har egentligen bara en fråga om det. Och det är vad du minns från innan liksom. För du var 4.
Ja, jag är lite osäker på åldern, men jag tror att jag var 5 när jag kom till den här lantgården som fosterbarn.
Okay. Mm.
Så jag var väl 4-5 år då. Jag minns att det kom en man som brukade knacka på rutan. Min pappa var säsongsarbetare. På vintern jobbade han i skogen med yxa på den tiden. Och på somrarna, eller ja, vår, sommar och höst, så jobbade han på slätten. Då rensade han sockerbetor. Så han hade ju liksom inget 9-5 jobb, så att hon visste när han kom hem. Och den här Nisse då, jag var nästan lite rädd för honom. Jag tyckte han var för nära mamma på något sätt. Och så hade han hade såna där ögon som en husky hund har, såna här isblåa.
Och den här Nisse var någon slags älskare, eller?
Ja, det var det. Så en natt, så jag vet inte alls klockslag eller någonting, men jag hade något ärende och skulle prata med mamma. Så jag kliver upp och så går jag in i sovrummet och så tänder jag lampan. Då ligger han där, Nisse. Och då blev jag ju rädd, så jag sprang väl in igen. Och sen vet inte jag om det är jag själv som minns, eller det är Elsa, min mamma, som har berättat det för någon. För hon sa ju till mig att nu säger vi ingenting till pappa. Det får bli våran hemlis. Ja, sa jag då. Och pappa hann ju inte med en komma innanför dörren. Pappa, pappa, vet du, Nisse har varit här. Och han låg i din säng. Och han hade inga byssor på sig. Jaha, det var ju kört. Och sen hade jag sån skuld i så många år. Det var mitt fel att det blev skilsmässa. Varför skulle jag säga det där om byssorna? Ja. Men ja. Det blev ju skilsmässa. Hon var gravid också. Men där har jag liksom inga som helst minnen. Jag minns bara den dagen. Jag visste pappa hade suttit, men kvällen det var bara han och jag i huset. Och då var min lilla syster redan bortadopterad. Jag tror hon blev bortadopterad på sin dopdag. Men då hade pappa sagt att imorgon så kommer det några snälla tanter och farbröder och ska ta dig med. Och då ska du följa med dem. Och jag blev ju rädd. Så dagen efter då, så ja, det skulle komma en bil då. Så jag hade en glasveranda och där sprang jag och tittade i fönstren. Och så kom det en sån här stor, och det var barnavårdsnämndens bil då. Och de kom in då, snälla, och jag försökte ju låsa mina bägge händer runt pappas nacke och benen runt ryggen. Men jag nådde ju inte om. Och allskräck. Och så då var de och ryckte och slet, men till slut så tappade de ju tålamodet. Och fick ju dra loss mig och så in i bilen och stänga dörren. Och jag skrek och jag sparkade och jag bankade på den här bakrutan. Jag såg min pappa, han blev mindre och mindre och till slut försvann han. Sen är det kolsvart för mig. Sen är det bara minnen från att jag hamnade först hos en annan dam som var syster till mina fosterföräldrars pappa då. För hon insåg väl att hon inte orkade med en liten. Fast jag var ju så snäll, jag satt ju som ett ljus. Hon hade migrän. Men jag fick inte säga ett ljud. Men det första som någonsin stod om min barndom i någon tidning, det var att Kickis svåra barndom. Jag har aldrig sagt att den har varit svår. Det är ju först i vuxen ålder som jag har fått de här frågorna, som jag aldrig får svar på, för alla har hunnit avlida. Så ja, det kan jag, även om jag skulle få svar på dem, så det är ju bara för ett intressant eget vetande. Vad hände just den dagen? Vad var min mamma? Hur mådde hon? Sen träffade jag min pappa 2009. Ja, vi setts på jättelänge. Och då följde tv med, för de ville göra en dokumentär om just fosterbarn som letar upp sina biologiska föräldrar. Och han visste ingenting och jag tyckte inte om det. Och sa, ni med kameran. Jag visste inte att de skulle ha kamera med sig. Jag trodde liksom att det skulle bli bara att de skulle introducera eller presentera sig. Och så Nisse, visa inte kameran förrän liksom han har träffat oss allihop. Så han blev rädd och ledsen kanske. Han var i alla fall 95. Men han tyckte det var jätteroligt. Och sen när vi hade filmat lite så satte hon ju in en USB och så fick han titta på det vi hade gjort. Och sen gjorde jag en konsert veckan efter, tror jag, i hans kyrka där nere vid Karlskrona. Och då sa han att det här var det bästa han hade upplevt i hela sitt liv. Men ändå så han dök upp lite här och där. För jag såg honom ju, men han ville aldrig, han gjorde aldrig något väsen av sig. Och min mamma kom också på när jag gjorde allsång i Skåne och sådär. Men de dog samma år faktiskt. Och jag hade tänkt, nu ska jag ta ledigt våren 2010. Och så ska jag hämta hem pappa. Och så ska vi prata. Jag vill ju veta, hur har ditt liv varit? Hur har du mått? Har du tänkt på oss barn någonting? Jag hann inte det. Han ramlar och sen, ja. Ramlar en sån människa så blir det oftast vatten i lungorna och sen är det kört.
Mm. Och du är lillebrorsan då?
Ja, han fick ju Nisse då som styrpappa. Men det slutade med att han rymde som 15-åring in till Osby. Och tog plats som lärling på ett tryckeri. Och nu idag så har han ett eget tryckeri. Så han gör de flesta broschyrer och grejer till företag i både Osby och lite allt möjligt.
Har ni kontakt?
Ja, men vi är lite dåliga på det.
Okay.
Mm. Nu hittade jag honom på Facebook.
Du, jag hörde dig prata om pengarna i någon annan intervju. Och det var ju liksom tydligt att du inte slattar en rik i alla fall.
Nej, det är ju därför jag söker en rik kar. Ja.
Men du har ju liksom sålt över 3 miljoner plattor. Har man inte pengar på banken då?
Den som tjänar mest på plattor är ju den som skriver låtarna.
Mm.
Nej, jag har väl inte varit någon... Min dotter är... Hon har utbildat sig till ekonom och hon är revisor. Så nu har hon tagit hand om mig. Hon är min revisor. Den strängaste jag har haft och det behöver jag. För jag fick ju ärva hela gården och skogen och allt det där. Och jag tänkte väl aldrig att jag skulle behöva ha hjälp och ja, placera eller se till. Jag tänkte väl inte då att... Jag kommer ju bli gammal och pensionär kanske en dag. Och nu är jag där. Så att det är ju någonting. Folk brukar fråga, är det inte någonting i ditt liv du ångrar? Och det kan jag ju naturligtvis ångra. Men det är också för sent.
Mm. Att du inte håller pengarna mer.
Ja, men nu har hon hjälpt mig, min dotter, att ska göra en sparkampanj. Och jag ska tänka på det. Det är ganska roligt också. Och tävla med mig själv att idag har jag sparat. Jag tittade på den där klänningen där, 590 spänn. Men nej, jag tyckte inte att jag behövde den, för då sparade jag.
Ja,
så jag intalar, jag peppar mig själv. Liksom.
Ja, det är bra. Men liksom, gör du av med för mycket pengar fortfarande?
Jag tycker inte det. Det blev ju hemskt mycket klädinköp faktiskt till så mycket bättre. Så nu... Nu får du vara lugnt ett tag. Jag har garderoberna fulla. Men jag är kort och jag är bred. Så jag är inte den lättaste att köpa kläder till. Det är en fasa för mig att gå och köpa kläder. För det, jag blir bara på dåligt humör. Jag köper oftast med... den där storleken blir nog bra. Så det hänger ju grejer hemma med prislappar kvar.
Så vad gör du av med pengarna på då?
Ja, jag bor ganska dyrt. Jag har ett parhus. Och så har jag bil. Och så är det el och allt annat som alla andra har också.
Mm.
Jag lever definitivt inget lyxliv. Jag bor alldeles för stort. Men jag kommer, om det är möjligt, alltid att ha i alla fall katter som är lättast att ha. Jag måste ha djur. Annars känner inte jag mig levande. Det har varit ända sedan jag var barn och var på bondgården där. Så grisarna och kalvarna, det var ju mina kompisar. Så de fick ju namn allihop och det var ju samma sorg varje jul när slaktar Erik kom och högg ihjäl dem. Men sen var det okej att skära i köttet och mala korvar och vispa blod, det gillade jag inte. Den sysslan fick alltid jag. Det hände ju ingenting. Men man skulle tydligen vispa för att det inte skulle koagulera.
Låter rimligt.
Usch, ja. Sen dess kan jag inte äta blodmat.
Inte ens blodpudding
nej,
som är så gott?
Nej,
Är du politiskt intresserad alltså?
Nej.
Okej. Vilka skulle du rösta på ifall det var val idag?
Ingen aning.
Brukar inte rösta eller? Eller du vill bara inte svara?
Nej, jag kan bara berätta. Min pappa röstade naturligtvis alltid på Centerpartiet eftersom han var bonde. Och jag bodde i Växjö. Och så kom jag hem den söndagen och skulle vi åka och rösta. Och på bordet så låg det två röstsedlar till mig då. Det var ju Centerpartiet. Och jag har alltid varit lite skojfrisk och så sa jag, Centerpartiet, inte kloka, jag tänker rösta på sossarna. Skojade jag då. Och pappa han blev, här ska min fan inte röstas. Och krängde av sig kavajen och mamma slet av sig klänningen. Jag tänkte, men är ni inte kloka, jag skojar ju bara. Och så muttrade de och så klädde de på sig igen. Ja, då blev det Centerpartiet. Så även det skulle de bestämma.
Ja, ja. Okej. Okay. Så du brukar inte rösta?
Jag har gjort det, men inte de senaste åren.
Det, jag vet att det har inte varit val de senaste åren.
Nej, det är ju det också. Ja. Jag håller inte reda på det heller.
Du, vad vet du om din framtid nu då?
Ja, vem vet någonting alls. Det beror på hur dagen börjar, var jag är någonstans i humöret. Och, ibland tar jag en halvtimme i taget och då är det något som stör mig. Eller något oroligt som jag vet väntar mig.
Vad kan det vara?
Ja, om jag har tagit några prover eller jag, som nu med, när jag skulle undersöka stämbanden, då var jag ju på helspännen. Ganska länge, tills jag fick en tid. Det är sånt, men jag tar aldrig mer än en dag i taget. För det är det enda jag kan ha koll på. Och ibland är det en timme. Så jag planerar inte för långt i förväg. Ska man beställa en resa, det är ju liksom en annan grej. Men normalt sett så börjar jag planera på morgonen. Okay. Alltså när jag är hemma och inte har något speciellt. Jag har börjat att skriva en att göra-lista på kvällen. Och så kan det då vara att ring den och den, betala räkningar, byta sängkläder. Så jag skriver upp allting. Sen går jag efter den. Och sen får jag se till kvällen. Det brukar alltid vara en massa över som jag inte har hunnit med. Så tv har jag har varit en sån här riktig tv-man hela mitt liv tycker jag. Men det senaste, ja nu i år, har jag liksom lagt av mig väldigt mycket. Och det är moder det mittsamma brukar jag ha som. När jag behöver åka hem och någon vill att jag ska stanna. Eller något. Nej, det är moder det mittsamma ikväll fast det inte är det. Så du, jag måste dra nu.
Är det ikväll så du måste
nej,
dra eller?
Nej, det är lördagar och söndagar.
Ja, okej, okay. Jag fattar.
Nej, det är också repriser så det är så tråkigt.
Det var ett härligt svar på frågan, men jag tänkte mer så här, just alltså, då och då kommer skivan och Så mycket bättre ska sändas då och då. Såna grejer tänkte jag.
Ja, jag har sagt så här att det har nog aldrig någonsin i hela mitt liv varit så långt till oktober som det är nu i år. För liksom, jag är ju minst lika nyfiken på Så mycket bättre vad jag har sagt och gjort. För det var nästan för mycket intryck för att hjärnan skulle hinna med att smälta. Så det blir mycket överraskningar när vi själva ser det. Så jag vill inte sitta hemma i soffan och se det själv. Utan jag vill se det med mina barn.
Det kommer i oktober. Din skiva kommer
i slutet av september.
Och sen så kommer en dokumentär på SVT. Och sen så ska du släppa dina låtar då från Så mycket bättre också.
Ja, var de hamnar, hur, det vet inte jag.
Okej. Okay. Vi får se.
Det får vi se.
Du är på en spännande plats i livet, så mycket kan vi säga.
Ja, så här spännande har det nog aldrig varit.
Nej, det är underbart. Då avslutar jag med mina standardfrågor. Vill du rekommendera något?
Fläsk med löksås.
All right, bra där. Vem borde jag intervjua i Värvet?
Donald Trump.
Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt det var att få prata med dig.
Detsamma. Tack så mycket.
Kiki Danielsson alltså. Svår att inte tycka om, och jag hoppas att fler upptäcker henne som artist i höst. Det är hon verkligen väl värd. Följ henne i sociala medier. Kiki D heter hon på Twitter och The Real Kiki Danielsson på Instagram. Nästa vecka kommer Sveriges, gissar jag, största författare 2017, David Lagercrantz, hit. Och han låter till exempel så här.
Riktigt hög mod, det har jag tyvärr inte haft, för att jag tror att det kan vara ganska kreativt. Alltså riktigt hög mod får ju det bara att flöda. Men vad jag definitivt känner igen mig är ju självförakt. Det har jag ju haft till övermått.
Missa inte det. Jag hoppas innerligt att vi hörs då. Puss och kram till dess. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!